Get to the chopper!
Hej och välkomna till filmpodden nummer 102. Tjena det, Blomman.
Tjena.
Och ingen Per här idag.
Skandalöst. Han kan inte vara vaken på kvällen han.
Ja, det tror jag aldrig har hänt.
Nej. Jo, tror du inte han har missat något avsnitt någon gång? På 100, över 100 avsnitt.
Nej, jag kan inte minnas att jag har varit själv tidigare så här. Bara i korta segment, men inte i en hel podd, tror jag inte.
Ja, kan vara någon gång när du körde något med Axel, va? Någonstans. När ni möttes.
Mm. Ja, men det tror jag bara, men det tror jag bara var ett sånt här inslag. Liksom,
ah, okay. Ja, det är möjligt.
Det är en udda situationen.
Minst sagt.
Mm. Vad ska vi göra idag, hade vi tänkt?
Ja, jag tweetade väl till er när ni gjorde, var det 100-podden eller 101-podden och sånt där, om att det var lite snålt med tv-nyheter där. Och då såg ni det som en invit.
Mm, precis.
Och här är jag nu, efter mycket
om. Du är ju tv-serie-guru, det går ju inte att säga något annat. Det kan du inte säga emot ens, tror jag.
Nej, jag är en av få i Sverige som får betalt för att titta på tv.
Ja, precis. Och du ser extremt mycket.
Det blir en del under åren. Under året. Nu i år, jag kollade lite nu precis innan vi drog igång här. Hur mycket det har blivit. Det var ungefär 1100 avsnitt. Cirka. Sen i början på januari i år. Och då har jag ändå börjat jobba heltid det här året. Så att, det är ju avsevärt mycket. Och blev, ja, det var
det
förra
inte
året.
Var i år.
Nej,
var förra
det var förra året. År. Ja, precis. Men då betyder ju att jag var ju pappaledig ett år där.
Så eftersom det var förra året du blev pappa så har du ju väldigt mycket tid nu.
Ja, exakt.
Det var bara just då som det var...
Fantastiskt mycket nu. Nej, det har jag inte. Nej, men det har blivit en hel del, både förra året och i år. Och det är ju framförallt nu också som jag har jag har ju skrivit för Moviescene. Det är väl en 800 artiklar för dem också. Så att jag har ju haft ganska bra koll på både tv-nyheter och serier. Alltså har sett serier också då, så.
Och en hel del intervjuer.
Det har blivit, gjorde en så sent som i måndags med Hedda Stiernstedt om Vår tid nu och Svartsjön som hon är med i nu i oktober. Fast den har jag inte skrivit klart än, men den kommer på söndag. Men annars har det blivit ett 20-tal till de senaste ett och ett halvt året.
Du hade samlat dem på någon sida där som man kunde gå in och kolla, eller?
blombergtv.wordpress.com. Fast det är egentligen inget som jag pushar så mycket för, utan de finns ju på
På Moviescene.
Och på Filmtopp, de första.
Ja, just det, precis.
Men jag har samlat dem där för ibland så är det någon som frågar. Och då så istället för att behöva söka manuellt fram varje, så har jag lagt alla så att de finns samlade. Och sen är det länkar där till dem, ordinarie artiklarna.
Ja. Finns det något som heter Bloomberg TV eller?
Jo, med två O. Det är ju någon sån här nyhetsorganisation i USA.
Jag hoppas att det blir några copyright infringements eller vad det kallas där. Så.
Ja, precis. Jag ska försöka inte stämma dem.
Ja, just det. Precis. Ja. Jag vet inte exakt hur vi ska lägga upp avsnittet här idag, men jag tänkte väl att vi kanske, hade du någon topp 10 över serier i år eller?
Du nämnde ju det för typ 10 minuter sedan.
Ja, precis.
så att det hade jag inte, men jag scrollade igenom de där 1100 avsnitten som jag har sett, för jag markerar dem i en app för att färska upp minnet lite. Och har nu en lista på 25 serier, varav 15 är jättebra och bör ses. Och 10 av dem har i alla fall något avsnitt eller så som gör att serien är så pass bra så att den, att man kan se den bara för liksom ett visst avsnitts skull eller något annat, någon annan anledning skull. Så att de kan ju dra igenom supersnabbt bara på slutet kanske. Mm. Men de 15 andra är ju bra. Men de är inte riktigt rangordnade. Jag vet vilken som är absolut bäst, men sen så är det värre att avgöra den resterande ordningen.
Mm. Men ska vi göra så att vi går igenom lite? Så får vi se om det är någonting jag har sett, så kan jag vara med och kommentera lite. Och sen på slutet kan jag nämna några som jag, om de inte skulle vara med på din lista.
Ja, det kan ju säkert vara. För jag har ju, det har blivit lite sådär att jag har inte alltid sett klart säsonger som jag brukat göra tidigare. Utan nu ibland så ser jag ju kanske någonting för att jag ska skriva om det. Och så ser jag 4 avsnitt för att jag får se dem i förväg.
Just det.
Och sen så när det väl drar igång med en serie så vet jag att men den där har jag redan sett ett par avsnitt på. Sen hoppar jag på sen. Och sen så har det gått 2 månader så bara, just det, den där skulle jag ju pick up när den var i fas med mig.
Så var det med The Alienist för mig.
Ja, du fick se den i förväg på Netflix.
Ja, det var ju en 4 eller 5 avsnitt.
Mm.
Och så tänkte jag att ja, den kommer jag säkert kolla vidare på sen. Men sen har den inte blivit av, så den ligger fortfarande också.
Jag har ju kanske 20 sådana serier. så där som jag liksom har börjat titta på 4-5 avsnitt. För att antingen att jag ska göra någon intervju eller för att jag ska skriva någon text om det inför premiär. Och sen så måste man ändå sitta och vänta kanske en månad eller 2 innan alla andra är i kapp mig. Och då har jag börjat titta på något annat som kommer om någon annan månad.
Det är ju oöverkomligt också, känns det nästan lite som. När det blir så många.
Jo, och är det något som verkligen är jättebra, då blir det ju att man sitter och liksom räknar ner.
Så är det ju.
Ändå. Men ja, jag kör väl från botten och upp, även fast det inte är en rangordnad botten nu då.
Nej, men gör så ändå.
Förutom toppen som är den bästa. Så att vi på min plats nummer 15 här nu då, så har jag Dear White People, säsong 2, som släpptes tidigare i år på Netflix. Har du sett den?
Nej, jag har sett 1 avsnitt.
På säsong 2 eller säsong 1?
Nej, på säsong 1 för typ några veckor sedan, så jag tänkte jag skulle börja.
Jag var inte helt såld på första säsongen faktiskt. Nej. Den blev ju ganska hypad och sådär. Och bland annat så Barry Jenkins regisserar ju ett av avsnitten i den första säsongen. Avsnitt 5 har jag för mig, som är ett av de bättre.
Det är Moonlight eller?
Moonlight regisserar han som vann en Oscar för Moonlight vann ju en Oscar precis. Och det var ju bara någon vecka eller några veckor efter det tror jag som den serien släpptes där det avsnittet fanns med, så många kollade väl in den serien bland annat för att han hade regisserat ett av avsnitten där som faktiskt var bra också. Du kommer känna igen det avsnittet skulle jag tro när du ser den säsongen, vilket av dem som känns starkast.
Okej, okay. För det var en serie jag tyckte den var bra, men jag tror att det kanske tar några avsnitt innan man kommer.
Ja, den är lite speciell i sitt upplägg. Man följer liksom olika karaktärer på ett college i USA. Alltså man upplever, kan man säga, ofta samma dag flera gånger ur olika karaktärers perspektiv.
Det låter ju intressant.
Ja, det är intressant. Det är bara att jag inte riktigt tyckte att första säsongen föll mig riktigt smakade, medan den andra verkligen gjorde det. De hade skruvat upp det väldigt mycket, tyckte jag där. Och den är bra. så den tycker jag att man ska ge både, ja, första säsongen måste man ju se för att förstå den andra. Ibland kan man ju faktiskt hoppa in senare, men det kan man inte göra på den här. Så den tycker jag att man ska testa. Sen på plats nummer 14 så har jag The End of the Fucking World, också Netflix.
Den har jag varit sugen på, men inte sett.
Den är ganska kort, den serien. Jag tror att på Netflix att den är uppmärkt med relativt många avsnitt, kanske 6 avsnitt eller så, men varje avsnitt är typ på 20 minuter. Så att den kan man se på en kväll som en lång film liksom.
Ja, just det. Det hade jag inte riktigt koll på. Det ska jag nog kanske ta tag i då.
Ja, för den är ju, jag vet inte om du såg, vad heter den serien då?
Penny Dreadful.
Penny Dreadful och Black Mirror. Penny Dreadful är ju hon tjejen ifrån som är i den serien i tredje säsongen. Den serien vet jag att du följde. Och Black Mirror så är det killen från det avsnittet med... ja, som tvingas rocka runt och göra saker tillsammans med han som med ja, i Game of Thrones.
Nu kommer jag inte ihåg vad jag heter, men någonting med strunt samma.
Ja, men den unga killen i alla fall, de två. Och sen är det hon, tjejen från Penny Dreadful, som blir helt täckt i blod och typ precis. Ung ja, och i alla fall de två är två lustiga unga människor som shit hit the fan kring, och de flyr sina hem tillsammans och är någon slags Tarantino-liknande säsong där det händer grejer som är väldigt underhållande och bitvis blodiga och sådär. Och sen med en väldigt så här, typisk brittisk ironisk humor sådär. Men den kom redan i januari, så att den har börjat falla mig lite ur minnet. Men jag minns fortfarande att jag redan då kände att den här kommer nog finnas med på kanske min topp 30 när året är klar ändå. Och det är ändå högt upp för min del då.
Jag är rätt säker på att den kommer komma på min topp 30 i alla fall.
Ja, men vad härligt
för det år.
Ja, jag skrev ju en topp 120 för Moviesin förra till årsskiftet. Och då var det ju 120 serier där jag hade sett hela säsongen på då. Hade jag sett andra serier där jag inte så klart med. Men, så topp 30 ändå, det är en bra placering. Och nu topp 15 här till och med då. Så att, kanske nog om den då. The Terror, den har du väl sett va?
Den har jag sett, ja, precis.
Ja, vad tycker du om den då? Om du får ta...
Jag tyckte den var bra, det var... Vad säger, skön stämning, väldigt bra skådespeleri. Jag störde mig väldigt mycket på en person, men det var ju meningen att man skulle göra det i och för sig. Men,
ja.
Du vet nog vem jag menar.
Absolut. Och det är ju framförallt så är det ju en miniserie också. Eller det var det när de sände den. Det är lite kul för att det har ju det ska ju bli en andra säsong också. Men en helt fristående sådan. Vilket blir lite kul eftersom att serien heter ju The Terror, baserat på att ett av fartygen heter The Terror. Och nästa säsong ska handla om de ska vara på ett av de här lägren i Kalifornien där Japan, alltså folk från Japan blev så här, satta i typ koncentrationsläger när under andra världskriget, därför att de fightades ju mot varandra, och då så alla från Japan som bodde i USA, deras familjer kastades in i olika så här läger, inte där folk dog, men de togs, alltså de fick sina så här tillhörigheter och sånt tagna ifrån sig och ja, fick sitta som i fångläger typ i USA.
Men kommer vara helt fristående då? Kommer inte ha någonting
med? Det kommer inte ha ett dyft med den första säsongen att göra.
För det är ju helt olika tidsåldrar och helt allt.
Ja, det är så, för The Terror, det är ju, vad kan det vara, 1700-tal eller något? 1800-tal kanske.
Ja, precis, någonstans där i alla fall.
Ja, och skepp som ska försöka hitta en rutt mellan från Europa och till Indien genom, eller Kina, eller vad, för att hitta en ny handelsrutt liksom, upp genom isarna i norr. Men sen händer det ju grejer som inte slutar så väl. Och precis. Det är väl också löst baserat på verkliga händelser, förutom att allt som händer där på isen är ju bara hittepå såklart. Men, de skeppen har visst i alla fall funnits på riktigt och försökt hitta en rutt och sen spårlöst försvunnit då. Så att det var också en bra serie tyckte jag. Sen Counterpart.
Jag känner jag knappt till alls.
J.K. Simmons i dubbla roller mot sig själv. En serie som går på via Play. Jag kan säga The Terror var ju på Amazon Prime, så man kan hitta den. Men Counterpart, den kan man se på via Play, och det är en Stars serie i USA. Och det är en handlar om en J.K. Simmons spelar en karaktär som bor i Berlin, som jobbar på någon så här myndighetsaktig grej, där han egentligen inte vet vad han ens jobbar med, utan man går in i ett hus och typ stämplar saker. Och sen går han hem. Och sen så visar det sig att det finns två parallella världar, kan man säga. Någonting hände någon gång för ett visst antal år sedan, jag tror typ 18 år sedan, så delade sig världen, så det finns två parallella universum som man kan gå emellan på något vis då. Och det här stället är liksom som brytpunkten där man kan gå emellan, där han jobbar. Och hans andra halva är en superhögt uppsatt person på den andra sidan. Och av olika anledningar så måste den komma över, för att det blir liksom som kalla kriget, spionage mellan de här två sidorna på något vis. Så att mer än så vill jag inte säga. Lite för mycket kanske. Men sen, det är ändå, han är ju helt fantastisk i den serien. Simmons då. Jag intervjuade ju för övrigt också hon som regisserade de två sista avsnitten på den säsongen här nyligen. Charlotte Brändström. Sen kan man läsa. Pratade lite om den serien då.
Vad är det hon som ska... har gjort med? Det känner jag igen det namnet. Hon gjorde ju någon Johan Falk-film eller något, tror jag.
Det kan hon ha gjort. Men sen så gjorde hon ju nu Ingen utan skuld på Viaplay, den går ju nu. Och sen så är det hon som ska regissera två utav avsnitten på den här kommande Netflix-serien The Witcher med. Så det är Netflix. Ja, precis, Netflix svar på Game of Thrones är det ju, som de själva har uttryckt sig då. Så att det kan säkert bli bra. Men den serien är också definitivt en rekommendation. Sen har jag en annan som jag definitivt tror att du inte har sett. Och den heter Impulse. Känner du till den?
Nej.
Nej, för det är en YouTube-serie. Alltså en av deras originalserier. De släppte ju den här Cobra Kai tidigare under året. Och sen släppte de Impulse också tidigare i år.
Är det precis där samma veva.
Nej, verkligen inte. Kommer du ihåg den här filmen som heter Jumper?
Ja, jag har nog inte sett den, men jag kommer ihåg den.
Ja, det är i samma universum som den filmen. Han som gjorde Jumper, det är ju han som gjorde Edge of Tomorrow och de här, jag kommer inte ihåg vad han heter.
Doug Liman.
Ja, exakt. Han har ju jämnat sig över hur Jumper liksom utan hans kontroll utav studion liksom släpptes innan han liksom var nöjd med den. Han fick inte göra som han riktigt ville, och den blev inte heller någon större succé. YouTube gav honom då chansen att, men gör rätt då, gör som du vill. Och Impulse handlar om en tjej som precis får den här förmågan att kunna, det är ju teleportera sig, kan man väl säga. Hon är i den åldern så att hon precis får den förmågan. Och hon upptäcker det precis i samma veva som hon ska bli våldtagen. Och hon är ju typ 16-17 år eller någonting. Teleporterar sig första gången, och när hon teleporterar sig så befinner hon sig i en bil, och den bilen typ krossas av att hon så här sugs ut ur den då, och skadar den här personen som skulle, ja, som försökte ge sig på henne då väldigt mycket. Vilket gör att alla tycker synd om den här personen, för att ingen fattar ju vad det är som har hänt, och den minns inte riktigt vad som hände heller och sådär. Och sen så handlar det egentligen inte så mycket om att hon kan teleportera sig. Det gör det visserligen också, men väldigt sparsamt. Det är mer liksom som en dramaserie om hur man hanterar och varit med om ett övergrepp. Mm-hmm. Men med ett extra lager utav det här med teleportering då. Och den är faktiskt oväntat bra och jätteväl skriven och eftertänksam och sådär. Och sen det här med ja, att vara, gå på det sista året på high school och precis lära sig och börja kunna teleportera sig. Ja,
den känslan känner man ju igen.
Ja, men precis. Nej, men och jag kände inte till den skådespelaren som tidigare. Hon var väldigt duktig. Och den finns alltså att se på YouTube. YouTube visar väl de två första avsnitten helt gratis, tror jag. Sen så kan man, om man gör som jag gjorde, teckna upp sig på det här YouTube Premium som finns nu. Testa det i 3 månader gratis.
Ja, okay.
Då kan man ju se hela. Och sen så se upp det samma. Så att den finns där. Sen har vi Mozart in the Jungle. På 10:e plats.
Och Amazon Prime,
4:e säsong. Amazon Prime, ja. Men jag undrar om det inte till och med via Play som den har visats på, för att de hade nog rättigheterna innan Amazon Prime kom till Sverige. Men det är Amazon som ligger bakom den i alla fall. Jag tror jag såg den på via Play. Och det var ju 4:e säsongen nu, visserligen. Och den har lagts ner efter den 4:e säsongen. Men den liksom sys ihop så pass bra så att man kan, det är inte att någonting hänger super mycket i slutet och man blir superarg över att den är slut, utan jag tror de kände på sig lite att de hade haft tur som hade fått hålla på så länge som de hade fått den då. Men den var supergripande, och jag har gillat alla de säsongerna som har varit tidigare, men den sista är verkligen den bästa. Så har man sett kanske en säsong utav den här serien och tyckte att den var lite halvbra, för första är väl det är ju den sämsta säsongen, då ska man definitivt fortsätta titta, kan jag ju säga i alla fall. För det är verkligen värt det i slutet. Och det är en serie som man ska se med bra högtalare eller bra hörlurar också, för att det är ju ja, det är ju en serie om klassisk musik egentligen.
Det
är
handlar
ju om en en sån här som står där framme och
en dirigent.
Inte kompositör. En dirigent, ja, precis. En dirigent och en utav dem i ja, som är i hans orkester då, eller vad man ska kalla det. Men den var bra, framförallt senaste säsongen. Och sen har vi Mac Mafia. Har du sett den? Den finns ju på Amazon Prime.
Nej, det har jag inte gjort. Mac Mafia. En
brittisk. Ja, Mac Mafia.
Nej, det har jag inte sett.
Stavas alltså som McDonalds, fast Mac och sen Mafia. I ett ord. Och det är en brittisk serie från början, fast det är någon samproduktion eller någonting med Amazon. Så att den visas ju där i Sverige i alla fall. Det är, man kan väl säga som en nyare, ja, fast det är inte heller, men det är lite åt Breaking Bad hållet alltså att en karaktär som är bra som breakar och blir mer bad ju längre tiden går, om man säger. Men det är en rysk maffiafamilj som lever i exil i England. Där den äldsta sonen liksom, han är uppvuxen i England och har ingen anknytning till det här med de gamla maffiarötterna. Utan är en jobbar som typ börsmäklare eller något liknande. Och sen så av någon anledning så är det en som försöker mörda hans familj på grund av gamla maffia grejer. Så ja, inser han att han behöver liksom gå till the dark side och omfamna sina rötter lite, fast han gör det liksom på ett mer elektroniskt börsmäklarmässigt sätt med pengar och sånt. Jag åker runt och liksom använder sin kunskap om hur man flyttar pengar runt om i världen till att slå tillbaka mot maffia människor i Ryssland typ.
Mm-hmm.
Men den är också väldigt bra.
Mm.
Skulle vi kanske ha satt den bland de sista utav de här 15 dock.
Ja, okay.
Men topp 15 är ändå bra.
Ja, det är.
Nästa steg så har vi Succession från HBO. HBO Nordic finns den alltså på.
Mm-hmm.
Har du sett den?
Mm, nej.
Nej. Vet du vad den handlar om?
Nej, den här känner jag inte till alls.
Men den gick i somras nu. Och jag tyckte att den hade en supersvag inledning. Mm-hmm. Vilket väldigt många verkar ha tyckt.
Mm.
Det tar kanske 5 avsnitt. Alltså 4-5 avsnitt innan man börjar inse storheten i den. Och sen så blir den bara bättre och bättre. Och tills att den är jättebra i slutet.
Mm-hmm.
Och ja, den är väl lite löst baserad på... ja, vad heter han då som äger Fox?
Det vet jag inte vad han heter.
Kan det vara Rupert Murdoch? Eller?
Det känner jag igen, ja. Jätteväl. Det kanske kan vara.
Ja. Någon sån där som äger liksom en jättestor alltså, kedja av nyhetskanaler och tidningar och grejer.
Mm.
En sån mogul liksom.
Mm.
Han ska börja göra sig redo för att gå i pension och lämna över till sina barn. För det är familjeägt företaget fortfarande, trots att det är så här supermånga, värt supermånga miljarder dollar. Och sen så får han typ en hjärnblödning eller någonting. Och dör inte. Kan jag ju avslöja för att det är det som gör att de flesta inte ville se vidare på den här.
Mm-hmm.
För att man efter första avsnittet så tror man att okej, nu dör han, och så är det här som en vanlig serie som handlar om att ja, ungarna ska slåss om arvet typ.
Mm.
Så jag vill ju typ bara stänga av efter första avsnittet. Men den går emot de vanliga det som man tror ska hända på typ varje steg efter första avsnittet.
Mm-hmm.
Och man blir överraskad gång på gång längs med hela vägen. Och skådespelarna blir bara bättre och bättre. Och sista avsnittet är ett av de bästa avsnitten som jag har sett i år. Så att den växer verkligen med tiden. Så Succession, den blir successivt bättre. yes. Så plats nummer 7 då. Patrick Melrose.
Mm.
Den här hade jag nog satt högre om jag hade satt dem i rätt ordning.
Cucumber Baker Batch.
Cumberbatch.
Mm.
Exakt. Det är baserat på någon bokserie också, tror jag, som är löst baserad på den personen som skrev de böckernas liv då. Det handlar om en sån här, ja, rik brittisk man som haft en väldigt tragisk barndom. Det får man veta mer och mer om hela tiden. Jag vill inte avslöja exakt vad som är det mest tragiska i den, men serien berättas, för varje avsnitt så berättas den både parallellt i nutid och i dåtid kan man säga. Mm. Så man får se honom både som barn och som Benedict Cumberbatch och förstår honom mer och mer för varje avsnitt, varför han beter sig som han gör. Och inledningsvis är han ju helt neddrucken och nedknarkad. Ja, sen får man se honom genom sitt liv i flera olika tidsperioder då.
Mm.
Men Benedict Cumberbatch hade ju visst sagt i någon intervju någon gång att om det fanns någon roll som jag skulle vilja göra så var det den här rollen som Patrick Melrose då.
Mm-hmm.
Och då hörde de av sig och sa okej, du får göra det. Så att det är liksom någonting som han brann för, och för att han brann för det så fick han göra det.
Mm.
Och han har ju verkligen lagt ner hela sitt essen i det, alltså den rollen.
Mm.
Första avsnittet är bara, alltså man sitter typ knappt och kan andas.
Mm-hmm.
För så mycket som han pratar, så snabbt som han pratar, så mycket han måste ha liksom varit tvungen att lära sig för att komma ihåg det som han ska säga. För han säger helt galna saker, värsta långa utläggningarna.
Mm-hmm.
Hög på knark liksom.
Ah, okay.
Men gör det liksom på ett Benedict Cumberbatchigt sätt då. Man kan väl tänka som hans Sherlock Holmes karaktär fast om den var helt nedknarkad på något upptjackaktigt då.
Mm. Var det här en miniserie eller?
Ja, det är en miniserie. Jag tror det är 5 avsnitt, 5 eller 6 avsnitt.
Mm.
Och sen är den definitivt slut då. Det är bara de avsnitten.
Mm.
Och den finns på HBO Nordic, men den är från Showtime från början i USA då.
Mm.
Sen har vi Barry. Den har du väl sett?
Barry, den har jag glömt. Just det, den har jag sett.
Vad tyckte du om den då?
Den tyckte jag var bra. Den var liksom rätt så småtrevlig hela vägen igenom. Och inte fantastisk hela tiden, men emellanåt tyckte jag den var.
Mm.
Den blixtrar till verkligen i vissa avsnitt och vissa scener framförallt.
Precis, jag tyckte ju framförallt att början på den var lite sämre än slutet. Alltså slutet tyckte jag var väldigt bra, de sista avsnitten.
Mm.
Men att början var lite segare, fast fortfarande helt okej. Nästa serie som jag kommer säga kommer vara tvärtom.
Mm.
Att den börjar jättebra och så blir den lite sämre i slutet. Men Barry, det är ju Bill Hader kan man tillägga, som både har skrivit och regisserat vissa av avsnitten och spelar huvudrollen.
Mm.
Och den är ju inte som man kanske kan förvänta sig av att höra hans namn. För jag tror att många kanske kan välja bort den för att de tänker att man inte gillar hans typ av komedi eller så.
Precis.
Men den är ju verkligen inte så som man har sett honom förut, utan han tar verkligen ifrån tårna och dessutom släpper fram många av de andra skådespelarna som har mindre bärande roller, fast de får väldigt mycket plats.
Mm.
Så att den tycker jag verkligen att man ska testa.
Det är ju om man inte har sett. Mer han som är the straight man, eller vad man ska kalla det, i den serien.
Ja, exakt. Ja. Och han spelar ju en deprimerad lönnmördare kan man ju tillägga då.
Precis.
Så får man som börjar och som av en händelse råkar hamna på en så här, lära sig bli skådespelargrupp i någonstans i Hollywood.
Mm.
För nybörjare.
Precis.
Så att det är upplägget. Mm. Gå och se den om ni inte har hört. Eller gå och sätt på tvn och se.
Många intressanta karaktärer.
Verkligen. Nästa serie är Killing Eve.
Mm.
Den har du också
sett. Den har
sett,
jag också sett, ja.
Jag håller med om att den börjar fantastiskt men slutar lite mindre bra.
Mm.
Om man jämför, alltså, den är, för mig är den som Barry fast tvärtom om man säger. Slutprodukten blir för mig ungefär lika bra.
Nej, men jag tror inte att jag reagerar på att den blev sämre mot slutet faktiskt.
Så, ja, men det är bra. Det är bra. Då var det ju bra att den hamnade ett snäpp ovanför Barry då,
i den, ja, precis.
I det här onumrerade fallet. Men Killing Eve, då kan du få förklara vad den handlar om.
Den handlar ju också om yrkesmördare på ett sätt kan man säga.
Mm.
Och ja, nu ska jag se om man kan förklara det här. Men det är ju en grupp. Vilka jobbar de för?
MI5 istället för MI6 som det alltid annars är. Nu är det MI5.
De ska ju stoppa en nu var det ett tag sedan jag såg den här.
Ja, men det är en lönnmördare. Eller det finns en grupp människor typ The Eight eller något sånt, alltså 8 stycken människor som har någon inre cirkel eller något sånt. Som beställer mord av olika slag, som inte ska riktigt framstå som mord alla gånger, utan och de anlitar de en kvinnlig lönnmörderska som är liksom bäst av alla på de här typen av morden. Och ingen har liksom fattat att de morden hänger ihop på något vis, för att hon är så pass duktig så att hon ja, det finns liksom inget som knyter ihop morden på något vis, förutom att de alla gör att ja, de här åtta personerna som man inte vet vilka de är får mer makt eller mer pengar eller något sånt då. Mm. Det är liksom nyckelfigurer som tas ur bruk på väldigt uppfinningsrika sätt, kan man säga.
Precis.
Och sen så är det en som ser det här mönstret, som är hon som hade en av huvudrollerna i Grace. Ursäkta, i Grace, Grace Anatomy.
Sandra Oh, va?
Sandra Oh, ja, precis så heter hon. Hon inser att den här personen är, ja, den här, att det är en person som är ligger bakom flera av de här grejerna. Och så börjar de jaga henne då, kan man säga.
Jag är ju ett stort fan av Kim Bodnia, i alla fall från Pusher, som är en av mina favoritfilmer. Så jag tyckte det var väldigt kul att se honom i den här serien. Jag var lite orolig, lite orolig att hur han skulle funka som rysk. Han är också lönnmördare, eller?
Ja, han är ju hennes hanterare, om man säger. Typ filtret mellan de där.
Ja, just det, precis.
Och ja.
Men jag tyckte han funkar jättebra.
Han är den. Ja, men det håller jag med.
Relationen mellan de två är väldigt speciell och intressant.
Precis. Sen är ju serien skriven av Phoebe Waller-Bridge. Mm. Som jag tycker är fantastisk på att göra tv-serier. Mm. Hon gjorde ju bland annat Fleabag också.
Precis, den har jag också sett.
Och Crashing, ja. Så att hon spelade ju också roboten i senaste Star Wars-filmen Solo.
Precis.
Men den hade hon ju inte med manuset att göra, dock. Kanske hade varit bättre om hon hade haft något att säga till om där.
Ja, kanske.
Men, det var Killing Eve.
Mm.
Sen har vi Better Call Saul. Den säsongen är inte slut än.
Mm.
Men jag tänker på den säsongen som rullar nu på tv. Och Better Call Saul är ju alltså spin-offen, eller prequel-spin-offen till Breaking Bad.
Mm.
Om ja, hur Saul Goodman blev Saul. Eller ja, hur Jimmy McGill blev Saul Goodman.
Mm, precis.
Den karaktären i Breaking Bad. Och ja, jag har tyckt att den ser om ett bra hela tiden. Men jag tycker att det är nu den här senaste säsongen som den har tagit ytterligare ett snäpp upp. Och väl i princip på samma nivå som Breaking Bad nu, skulle jag säga.
Mm. Jag har alltid också tyckt att den varit bra. Men har tappat den lite, så jag ligger efter lite där. Jag tror jag har sett... Vilken säsong var detta, sa du nu? Är det fjärde nu?
Jag tror det är fjärde eller tredje.
Nej, det måste vara fjärde. För jag tror jag är typ halvvägs igenom tredje eller någonting. Sen har jag stannat av lite där, men...
Jag kan ju säga att Gustavo Fring är ju en stor del av serien nu i säsong fyra. Och hur...
Men var inte han i trean med?
Ja, men ännu större del nu.
Mm.
Han och Mike, hur de kommer att jobba med varandra. Det är ju det som man får veta nu i den här fjärde säsongen. Och det är ju ingen spoiler att säga så, tänker jag. Eftersom att om man sett Breaking Bad så vet man att de jobbade ihop.
Precis.
Och det har varit lite blinkningar till andra karaktärer ur Breaking Bad. Som man får se innan de blev som de blev och sådär nu också.
Mm.
Så att den här säsongen är den bästa hittills där, tycker jag.
Mm, jag får återuppta
det. Nu känns det som att de börjar... hur långt kan det vara? Jag tror det var avsnitt 9 som sändes här nu i tisdags denna vecka. Så kan det vara 12-13 avsnitt på säsongen totalt kanske. Så några till på denna säsongen kvar.
Ja, där får jag ta återuppta, tror jag.
Ja, vem vet, de kanske hinner i kapp Breaking Bad snart, det känns nästan
så. Ja, precis.
Sen har vi tre stycken kvar då. Då är det Maniac. Den såg du också nu nyligen, va?
Mm, den brände jag väldigt fort på ett par dagar.
Och den är ju på Netflix. Och det är ju Cary Fukunaga som har regisserat hela den. Han som regisserade hela första säsongen utav True Detectives.
Mm.
Eller True Detective. Och sen är det ju Emma Stone och Jonah Hill.
Mm, precis. Ja, jag glömde också två, bort
det. I de två huvudrollerna. I en väldigt...
En ganska skruvad.
Ja, minst sagt.
Men jag gillar den här jättemycket. Väldigt... det var ju rätt lågmäld humor, men jag gillade humorn. Och så gillade jag att Jonah Hill var så humorlös. Hans karaktär liksom var...
Ja, det stämmer. Och sen så... man skulle kunna säga, om man gillar Legion, som är en sån här super komplicerad men jättesnygg serie, då kommer man ju älska Maniac också. Och Maniac är ju lättare att hänga med i än Legion, skulle jag vilja säga. Men båda är så här riktigt snygga i hur de ser ut rent visuellt, och sen så är de jätte innovativa och spännande på många andra sätt också. Och det handlar väl egentligen, man kan säga att det är två personer som är med i någon så här klinisk studie för något nytt läkemedel, och sen så får man se vad som händer inuti deras huvuden, kan man väl säga.
Ja, det är ju en kombination med läkemedel och någon slags elektromagnetisk strålning som de utsätts för. Och så ska de uppleva någon speciell grej som ska få dem att komma ur en depression på något sätt.
Precis, i slutändan. Och ja, jag tycker att de fick ihop säsongen ganska bra. Inte perfekt, men det är ändå en av de 15 bästa serierna definitivt i år.
Och så Justin Theroux spelar ju en rätt intressant karaktär också.
Ja, och hon som jag inte alls kommer ihåg vad hon heter nu, som spelar den kvinnliga doktorn, har ju också en väldigt bra spännande roll.
Har du sett Mute?
Nej, du menar den med Skarsgård? Ja.
För grejen är att den här påminner faktiskt lite om den här filmen, fast bra.
För Mute har jag hört att man inte ska säga.
Och det roliga är ju att Justin Theroux är med i Mute också och spelar en väldigt liknande roll.
Ja, det visste jag inte.
Men i Mute så fungerar hans karaktär inte för 5 öre, och i Maniac tyckte jag att det fungerade till 100%. Så de är ganska liksom väldigt lika, men helt olika också på något sätt.
Ja, då ska jag nog hålla mig borta från Mute, för jag gillar att jag gillar Justin.
Precis.
Han är helig från Leftovers fortfarande för mig.
Men vilken det känns ju knappt att det är samma skådis, tycker jag.
Nej,
under Leftovers och i Maniac.
Nej, precis.
Så han gör en väldigt bra insats här.
Absolut. Sen har jag två stycken kvar här nu då. Och den näst sista är One Day at a Time. Också hos Netflix. Och det här är alltså andra säsongen som kom tidigare i år. Och det är en sitcom på Netflix. Alltså en sån här med inspelad framför en live-publik med skratt och allt sånt där. Sånt som man normalt sett håller sig borta ifrån. Om man är en sån som mig som tittar mycket på tv, som ska vara så kallad kvalitets-tv. Men det här är kvalitets-tv på allra högsta nivå.
Den här har jag inte ens hört talas om.
Nej, det kan jag förstå. Den finns på Netflix. Och första säsongen, eller ja, själva serien handlar om en tvåbarnsmamma, ensamstående tvåbarnsmamma, vars mamma, alltså barnens mormor, är inneboende hos dem också. Så att det är mormor, mamma och två barn som bor i en lägenhet, och de är andra generationens invandrare från Kuba. Mamman är alltså första generationens invandrare då. Och mamman är veteran och med PTSD-tendenser och massa sådana här saker som gör att de kan kommentera världspolitiken på olika sätt, på väldigt fina och välskrivna sätt. Sen så ett utav barnen har en annan sexuell läggning än den som är norm, eller vad man ska säga. Och som också tas upp på ett väldigt fint och välskrivet sätt. Och säsong 2 så blir allting bara ännu bättre på. Alltså det är en sån här serie som du kan ena minuten skratta åt och sen andra minuten typ böla åt. Mm-hmm. För att de skriver på ett sånt sätt. Jag fick också intervjua de som har skrivit den här serien, manusförfattarna, skaparna utav den. Och jag frågade dem om, för att ibland så gör de ju om liksom avsnitt på alltså repliker på plats beroende på hur publiken reagerar. Alltså om de skrattar bra på stället, då vet de att ah, men här, det här skämt ska vara kvar. Och om de inte skrattar får de tweaka till någonting. Och då frågar jag dem om de gör samma sak. Men okej, de grät inte här, då måste vi skruva upp liksom. Ska vi göra det som gäller? Men de sa att det var den enda som de inte maxade till på plats med publiken där. Utan då hade de oftast gråtit i manusförfattarrummet istället då. Mm-hmm. Och ja, sådär. Så det är väldigt rörande och jätteunderhållande. Och ja, det är typ 27 minuter per avsnitt och sånt. Mm. Och finns på Netflix.
One day at a time.
One day at a time, ja. Och man ska se, alltså, se bortom sin rädsla för sitcoms och ge den här en chans ändå. Mm. För att den är speciell. Det var inte säkert att den skulle få en andra säsong eller ens en tredje. Nu fick den en tredje. Det var en väldigt stor kampanj bland tv-skribenter just för att vi är några av de få som har sett den här serien, där i princip alla skrev sådana här ledare om varför det var viktigt att den här serien fick vara kvar. Mm-hmm. Och att Netflix skulle förnya den och inte bara kolla på tittarsiffror eftersom att folk inte alltid vet bättre.
Mm.
Så att den fick en fortsättning i alla fall. Men den har inte fått den kärlek som den förtjänar från Emmy gala och sånt där, för att folk helt enkelt inte har sett den.
Mm.
Men det finns alltså vissa skådespelarprestationer som är helt osannolikt bra ibland.
Mm. Mm, där sålde du in.
Mm. Och sen har vi den sista då, som är min första plats som jag har sparat med flit.
Mm.
Kan du gissa vilken det är, baserat på vad som saknats?
Nej, jag känner ju att Handmaid's Tale borde ha varit med någonstans, men den kanske...
Nej.
Nej.
Den kanske hade kunnat ta någon av de tre sista platserna. Låt säga att den är på topp 20 fast inte topp 15 då.
Mm.
Men Atlanta däremot.
Ja, såklart, ja, just det.
Atlanta, min favoritserie från i år. Och det är ju framförallt ett par av avsnitten den här säsongen som är jag skulle säga, om jag skulle rangordna, om jag har sett 1100 avsnitt i år, så kanske 2-3 stycken utav dem från den här säsongen tar sig in på topp 15.
Mm.
Och då är det framförallt Teddy Perkins, Woods och Alligator Man som jag tyckte var särskilt bra. Men den här serien hade uppehåll förra året eftersom att skaparen Donald Glover spelade in Star Wars då.
Mm.
Så att året innan så släpptes i första säsongen som kammade hem allt sen på Emmys och Golden Globes och allt möjligt. Nu i år så fick den ju flest nomineringar utav alla, fast det var ju den här The Marvelous Mrs. Maisel som plockade hem priserna sen, men jag skulle säga att båda de är väldigt bra, men den släpptes ju förra året så att den fick jag inte ta med på min lista för i år då.
Ja, just det.
Men Atlanta är helt klart min favorit, och det är ju Donald Glovers serie som har beskrivits som Twin Peaks för rappare.
Ja, kan man säga.
Och den är ju väldigt speciell. Jag har också intervjuat han som spelar Paperboy i den serien 2 gånger faktiskt. Mm. En gång för Filmtopp och en gång för Movie Scene. Och nu senaste gången så började han faktiskt att gråta under intervjun. Lite lätt. Och det är ju när vi pratade om det här avsnittet Woods, där hans karaktär i serien hanterar förlusten av sin mamma. Sen händer en massa grejer som gör det avsnittet väldigt bra. Men sen så avslutas avsnittet med en sån här in memoriam för hans egen mamma som dog i en bilolycka tragiskt på sista inspelningsdagen utav den första säsongen. Han är med i 5 stycken långfilmer i år och spelar in den här säsongen, så han liksom inte hunnit bearbeta det förrän de spelade in det avsnittet i princip då. Där hans karaktär skulle bearbeta en sån förlust, och fick han själv göra detsamma då. Och det syns verkligen i det avsnittet hur mycket han verkligen lever sig in i det. Och han fick också en Emmy-nominering för sin insats, men förlorade den mot någon i Barry, tror jag. Så att det är min topp 15 då.
Kan man se säsong 2 någonstans på en svensk streaming-sajt? Eller?
Den finns på Fox. Alltså Fox Sverige visar den. Men de har ju ingen streamingtjänst så. Däremot har de något samarbete med Viaplay som gör att alla deras serier hamnar på Viaplay efter ett tag. Efter ett tag är däremot lite diffust, för det kan vara när som helst upp till ett år efter att det har visats på kanalen. Jag tror inte den har hamnat på Viaplay ännu. Den första säsongen finns däremot där. När den väl finns så ska alla ge den en chans. Man kan ju se första säsongen nu om man inte har sett den däremot.
Det tycker jag
så
också.
Det var de 15. Sen hade jag ju 10 till som jag inte vill prata så länge om. Men som jag kan nämna bara lite sådär i farten.
Honorable mentions.
Ja, men precis, fast de här ändå inte, alltså om jag haft honorable mentions, då hade jag tagit med serier som Handmaid's Tale och kanske Westworld och lite sådana där som ändå hamnar nära toppen. De här är inte riktigt nära toppen, fast de har toppar i sig som är väldigt bra, om du fattar skillnaden. Till exempel Castle Rock, som jag inte tycker som helhet på en säsong var så jättebra.
Jag var ganska begeistrad liksom efter 3 avsnitt eller någonting, men sen så tyckte jag att det dippade lite tag och sen så kom tillbaka lite, så håller med dig.
Såg du klart den i alla fall, eller?
Ja, jag ser färdigt.
För då var det väl kanske avsnitt 7 och 9, 7 och 8 eller 8 och 9 eller sånt där som jag tyckte var helt fantastiska och som gör säsongen värd att se för de avsnitten. Den om hur hon tacklar sitt minne. Och sen den om när Bill Skarsgård verkligen får visa sina framfötter och säga saker.
Precis.
De 2 avsnitten tyckte jag var helt fantastiska. Men det är ju 10 avsnitt totalt, så det är 8 avsnitt som jag inte tyckte var fantastiska. Och vissa av dem tyckte jag inte ens var bra. Så att det är inte nära topp 15 överhuvudtaget. Fast de här 2 specifika avsnitten gör hela serien värd att se. För min del. Sen har vi Here and Now, en serie som går på HBO, som lades ner efter 1 säsongen och var som folk typ hatade. Så jag tänker till och med avslöja, om ni nu vill se den här serien och inte har gjort den, då får ni hålla för öronen eller ta ur headsetet, för jag tänker säga hur den slutar nu. Och den bara slutar med att det bara slutar med att typ en vulkan bara helt plötsligt öppnar upp och det kommer som ett brinnande eld skepnad och går omkring, och sen är det bara slut. Och jag har det är Alan Ball som har gjort den här. Han som har gjorde, vad heter det, American Beauty, är det den med Kevin Spacey?
Ja.
Och sen Six Feet Under och True Blood och sådär. Och alltså Tim Robbins som är, det är alltså det är ett haveri utan dess like på jättemånga ställen. Och man måste se 10 avsnitt för att komma till det här avsnittet. Mm. Men det är ett helt bonkers sista avsnitt med vulkanutbrott och allt möjligt i USA liksom. Mm. Och sen så är det nedlagt, så det blir ingen fortsättning, så man kommer aldrig veta vad som hände. Så jag var bara tvungen att nämna den någonstans.
Ja.
Och för man verkar inte ha någonting att göra och vill bli så här avsluta någonting som bara kommer att störa dig i resten av livet, så ska du se den här serien. Ja, så då har vi betat av den.
Mm.
Sen har vi Lodge 49.
Mm.
Den finns på Amazon Prime.
Mm.
Och den handlar typ inte om någonting. Det är så befriande och konstigt att den serien ens finns. Och ännu mer konstigt är att idag så gick Amazon, AMC ligger bakom den ekran, men den visas på Amazon, in och sa att vi gör en säsong 2. Så det kommer en säsong 2 utav den. Och den, alltså, det är bara bra skådespelarinsatser. Och sen så liksom, det händer inte så mycket. Folk sitter typ på rumpan och pratar om saker. Eller, ibland så är det komiskt, ibland så är det jättedramatiskt. Och ibland händer konstiga saker och ibland inte. Men det är en sån här serie som typ alla kan tycka om. För att det är så mycket i den som funkar. Men man känner inte till den för att nästan ingen pratar om den, för att den dels finns hos Amazon Prime och det är inte så många som har den tjänsten. Men ja, jag tycker man ska ge den en chans. Bara slå på ett avsnitt och se vad man tycker.
Mm.
För då kan man hitta något bra. Sen har vi BoJack Horseman.
Mm.
Där första säsongen inte är så bra, och sen i de andra säsongerna, alla de andra säsongerna, finns det typ ett, minst ett avsnitt som alltid är så pass bra så att det platsar på topp 10 över årets bästa avsnitt.
Mm-hmm.
Så att de skriver så fruktansvärt bra avsnitt ibland åt den serien, och även den här nu senaste säsongen har ett sånt som är ett avsnitt där han i en enda lång monolog pratar hela avsnittet. Det är ingen annan karaktär, utan bara han som pratar. Och det är helt magiskt bra ändå. Hur de lyckas med det liksom i 28 minuter eller vad det kan vara.
Det måste ha varit billigt att animera den. Det
ja, han pratar på en begravning. Och så pratar han, alltså det här att man ska gå upp och prata på begravningen.
Mm.
Fast så får man se liksom hela det talet som han håller.
Mm-hmm.
Som bara är liksom, det blir ju som en monolog att han pratar hela avsnittet igenom om ja, den här personen. Och förra säsongen var det ett avsnitt där den här personens mamma som har Alzheimers som påminner väldigt mycket om det här avsnittet i Castle Rock.
Mm-hmm.
Fast i animerad form då. Mm. Och innan Castle Rock dessutom. Så att det är Castle Rock som påminner om BoJack egentligen.
Ja, just det.
Som var också så här fruktansvärt bra. Så att det är en serie som man, som går på Netflix och som man definitivt ska ge en chans.
Mm.
Men alla avsnitt är inte lika bra. Sen Wild Wild Country. Den här dokumentären.
Ja, just det, det är också en sån som jag har börjat kolla på, men inte kom, ja, jag vet inte. Den var ju bra, men det är bara fastnar ibland.
Ja, den blir ju alltså värre och värre ju längre tiden går. Så att om du väl har börjat så har du inte ens sett du har inte sett något om du bara sett början på den. Den blir så fullständigt otrolig, så att det är intressant längs med tidens gång.
Mm-hmm.
Men samtidigt så har jag hört att den är ganska hårt vinklad och sådär, så att jag har inte orkat läsa mig in riktigt om jag tycker att den platsar på högre platser. Men när jag väl såg den så då var jag ju helt tagen av vad det faktiskt var som hände där. Och den går också på Netflix, så Wild Wild Country, en dokumentär serie om ja, vad som händer när en religiös grupp tar över och bygger en stad i USA, kan man ju säga. Och ja, hur USA fightas tillbaka, fast de har ju liksom köpt in sig lagligt, så att det blir, ja, i alla fall. Sen har vi Goliath. Den här, nu kommer jag inte ihåg vad han heter.
Billy Bob Thornton,
ja. Exakt. Första säsongen tyckte jag var lite sådär. Men jag hörde faktiskt i en annan podcast, slash filmcast, att det sjunde avsnittet var så pass bra på den andra säsongen så att man borde ge den en chans bara för att se det. Och efter mycket om och men så insåg jag att jag hade tiden här och så testade jag. Och så var det värt det. För sjunde avsnittet är helt fantastiskt bra. Och hela säsongen som helhet, säsong två, är mycket bättre än den första säsongen, som var ja, det var nästan som lite serietidningsskurkaktigt i första säsongen. Medan den andra är ja, den är annorlunda. Han spelar ju en karaktär som är en advokat, eller före detta advokat, numera alkoholiserad. Och sen så är det någon kompis till honom som blir mördad när han ska vittna för att få ut sin son ur fängelse, som sitter oskyldigt inspärrad för anklagad för ett mord. Och sen så ja, tar han på sig i det här fallet i alla fall då. Och så händer ju massa grejer runt omkring då. Men det sjunde avsnittet sen är helt fantastiskt. Sen hade vi Stella Blomqvist på Viaplay, en isländsk serie. Aha. Som är på ja, isländska heter väl språket där.
Ja, det heter nog det, tror jag.
Ja. Och ja, hon är, ja, vad fan är hon? Är hon jag vet inte, hon är väl typ privat detektiv eller vad man ska säga. Och alltså, jag har aldrig sett en sån serie typ sån här. Det är lite, den är väl så här snabbt klippt. Och mycket neonljus och grejer. Och alltså, det är som lite så här noiraktigt. Och sen så löser hon typ fall på isländska.
Den här har jag nog avfärdat lite som någon sån här Maria Wern-aktigt.
Ja, fast den här är liksom så pass mycket med glimten i ögat att det blir bra.
Aha,
den okay. Är liksom medveten om sin egen dålighet så att det blir bra. Så att det här är ju en chansning för många. Den är absolut inte min topp 15. Fast jag tror att väldigt många har gjort som du och bara tänkt att ah, det här är någon sån där vanlig slentrianmässig grej. Men den här är väldigt speciell. Och jag tror den inleder med en scen där hon onanerar faktiskt. Och man får väl bestämma redan där om man tycker att den är värd att fortsätta att titta på det lite. Sen så mitt under tiden så blir hon uppringd då om något fall. Och, ja. Allt i neonljus dessutom. Så den kan man ge en chans. Samma sätt som att man kan ge Altered Carbon en chans. Den här med vad heter han svenska nu?
Joel Kinnaman.
Joel Kinnaman, ja, precis. Som i en ja, Netflix första riktiga sci-fi R-rated sci-fi popcorn serie rulle liksom, där de har lagt ner, jag tror den kostat någonstans mellan 7 och 10 miljoner dollar per avsnitt, så det är liksom så här stor satsning som verkligen, om man gillar sci-fi men inte vill ha det som vanligtvis är sci-fi väldigt skonsam när det kommer till serier. Det är inte så många som är riktigt gorigt blodiga sådär som den här vågar vara. Så den står ut lite i mängden på sätt och vis. Och den blir också bättre från sjätte avsnittet och framåt.
För jag har typ sett 4, tror jag.
Ja, i början där så är den inte så mycket mer än ja, det som jag sa först.
Mm.
Men de sex, från avsnitt 6 tror jag, och sen till slutet, så tar de upp lite mer sådana här filosofiska frågor och kommer vändningar och sånt som gör att den, den lyfts mer, det tycker jag.
Mm.
Så att inledningsvis är det mest bara snygg, snyggt gjord och sådär.
Mm.
Men sen så får den lite mer och en hel del väldigt coola scener och sånt också. Så att den bör man känna till åtminstone.
Mm.
Se om jag har någon kvar här nu. Ja, två stycken. Sen har vi till 25 serier.
Mm.
Då har vi Seven Seconds, en miniserie på Netflix också.
Mm.
Som ja, det blev bara en säsong, och det handlar om ett fall där en polis kör på en mörkhyad ung pojke på en cykel. Mm. Så att han dör. Och sen, och polisen är vit då, och det här är ju en amerikansk serie, så att det finns ju väldigt mycket bakom liggande politiskt i USA kring just den här serien. Och sen handlar det om en polis och en åklagare som liksom försöker lösa det här, och den får ju väldigt stora ja, det är ju aldrig någon polis i USA som har dömts för ett alltså för att ha mördat någon på jobbet, om man säger.
Yeah.
Och den här är ju inte på jobbet när det sker. Så att, ja, ska det bli första eller ska det inte bli första? Jag tänker inte avsluta om det blir det. Men nej, den är väldigt sådär gripande. Men lite segstartad, tyckte jag, möjligtvis. Men det är absolut en serie som man kan beta av sådär. För den är välgjord. Och det är bara en säsong, 10 avsnitt. Så det är inte mer än så.
Mm.
Så Seven Seconds, Netflix. Och sen sista serien, som kanske är dumt att jag slutar på den, för att den kommer att göra att allt jag har sagt kommer att låta oseriöst nu, när jag drar upp The Magicians säsong 3 på mm-hmm. HBO Nordic. Alltså en sån här young adult-serie.
Jaha.
Som verkligen i sin tredje säsong och delvis i sin andra säsong har hittat den här riktiga glimten i ögat och förstår exakt vad den är för typ av serie. Och det är lite så här Harry Potter på college, kan man säga.
Mm-hmm.
Aktigt, fast en annan typ av värld och lite andra regler. Det bygger på någon annan bokserie som jag inte vet namnet på. Men den är så fullproppad med populärkulturella liknelser och grejer som blir så himla kul att se på.
Mm.
Och man märker verkligen hur roligt de som skriver den serien måste ha när de kommer på de här olika avsnitten.
Mm.
Finns till exempel ett avsnitt där två personer som är med i den här serien ska prata framför folk i en annan värld som inte är från jorden då, för det finns andra världar.
Mm-hmm.
Och då pratar de liksom i kod med varandra med hjälp av typ Game of Thrones referenser och andra, alltså så som i det här avsnittet och sen med den här personen, och du vet den här typ Yoko Ono, alltså slänger massa så här referenser i typ 10 minuter där de pratar framför folk hemligt då, fast så det blir som att de pratar ett annat språk, fast det är ett språk med jordens populär kulturella referenser. Ja, och sen så står det med subtitles under vad det är de egentligen säger då, med hjälp.
Aha, okay.
Så att det är en jätterolig serie, tycker jag. Som blev, trots att det är en young adult-serie som vars första säsong jag verkligen inte gillade. Jag tycker nästan man kan skita i första säsongen. Se andra säsongen, då kommer man veta tillräckligt mycket för att kunna uppskatta den tredje. Det är till och med sådär så att flera tv-skribenter som jag, som också blivit tvingade att se delar av den av andra orsaker, har liksom skrivit att ni missar någonting om ni inte tittar på den här, för att den har blivit så himla rolig. Och ja, om inte annat så kan man söka efter giffar och memes och klipp på YouTube från den och se om man tycker att någonting verkar bra där kring den. Och gör man det så finns hela serien på HBO och kommer en fjärde säsong i början på nästa år.
Mm.
25 serier. Oh. Där var de.
Ja, det räcker väl.
Ja.
Du har gjort mig sugen på sig ganska många och även att återuppta en hel del.
Mm. Är det någon som jag har missat helt och hållet som du verkligen tycker är det här är det bästa jag har sett i år?
Nej.
Troligtvis har jag väl sett det då kanske, men inte nämnt det bara.
Ja, precis. Nej, jag hade ju på min korta lista här så var det väl bara Handmaid's Tale som vi inte har pratat så mycket om, men jag vet inte om vi behöver säga så mycket. Jag tror de flesta har sett det.
Ja, det är ju lite... alltså jag vet inte vilken typ av porr det är, men det är någon form av må dåligt porr.
Ja, precis.
Att se på bara första scenen i första avsnittet på säsong 2 hemsk. Mm. Och sen blir det ju inte gladare än så.
Nej, precis.
Typ innan säsongen är slut. Den är ju definitivt jättevälgjord. Men den plockade ju inte hem några större priser på årets Emmy-gala som du gjorde förra året när den vann både bästa kvinnliga huvudroll och bästa serie och allt möjligt. Nu vet jag inte om den vann bästa kvinnliga huvudroll möjligtvis i år igen. Du kommer inte ihåg. Men annars var det bara ja, typ gästskådespel och lite sådana mindre grejer. Så folk... verkar inte riktigt kunna ta sig an den, för att den här säsongen var ju supermörk verkligen.
Ja.
Men bra. Mm. Men den är svår att se med, och, utan att få ont i magen.
Ja, det är det. Ja, nej, jag tycker nästan att vi nöjer oss så här.
Ja, då så. Då har lyssnarna fått åtminstone 25 eller 15 bra förslag och kanske 10 halvbra förslag i alla fall på nya serier att
Precis. Titta
på från i år.
Då har man att göra ett par veckor.
Ja, ett par månader kanske till och med.
Ja, kanske till och med. Ja, vi får tacka dig för denna medverkan. Vad högtidlig jag blev nu. Och så säger vi väl bara...
Tack och hej.
Tack och hej.
Hasta la vista, baby.